Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Surprise, surprise. Det är dags för ännu ett avsnitt av Skräckbokcirkeln. Förra gången hade jag Daniel Åberg med mig och han har ju skrivit serien Virus. Och när jag hade läst serien Virus så kom det upp en liten ruta du kanske också gillar. Och då studsade jag in på Raseriserien av Andreas Ek. Och Raseriserien, det är en serie på 6 böcker som handlar om att ett livsfarligt virus sprider sig som en löpeld genom Stockholm och lämnar inget annat än förödelse efter sig. Alla telefonlinjer är överbelastade och polisen Erik börjar leta efter sin fru. Det finns också en spin-off till den här som utspelar sig i södra Sverige. Där råder det fullkomligt kaos i Malmö. 112 är överbelastat och polisen Sara får veta att det brutit ut ett virus som gör människor galna och aggressiva. Som sagt, 6 böcker i Raseriserien, och om du lyssnar på de här böckerna så är det Ludvig Josefsson som läser upp dem. Och det är alldeles underbart. Det här följdes upp med serien om Joel Adler. Som är en före detta operatör vid Sveriges hemligaste specialförband. Där en förödande insats i Somalia lever han ett ensamt och kringflackat liv. Jag fick intervjua Andreas och det fanns mycket roliga historier. Första minuterna är det lite extra burkigt. Inspelningen krånglade för mig. Men förhoppningsvis kan ni njuta av det hela ändå. Då så, då kan ju du börja med att berätta vad du heter, var du kommer ifrån och vad du har för utbildning.
Ja, jag heter Andreas Ek. Jag är uppvuxen i Huddinge men bor just nu ute på Värmdö sedan 2011. Jag har fru och 2 barn. Min utbildning är väl att jag gick Huddinge gymnasiet. Nu ska vi se, när blir det då? Jag tog studenten 99 och sen pluggade lite juridik på Umeå universitet och sen så läste jag ekonomi på Växjö universitet. Och sen hoppade jag av den utbildningen i Växjö för jag kom in på polishögskolan och så gick jag polisutbildningen. Det är väl den utbildningen jag har rent teoretiskt liksom. Ja. Sen har jag jobbat.
Så du jobbar som polis idag också?
Ja, jag gjorde det. Jag jobbade som polis i 16 år. Och sen så bytte jag och blev brandman istället. För jag var lite trött på hur polisen fungerade och det kaoset som var med. Det var en sån här omorganisation 2015 som jag tycker satte rätt mycket käppar i hjulet och sådär. Men jag hängde kvar i några år, men sen så bestämde jag mig för att röra på mig och testa någonting annat. Så då blev jag brandman. Så körde jag det, har jag kört det nu i 2 år och så har jag faktiskt precis slutat som brandman. För jag ska gå tillbaka till polisen. Okay. Så jag slutade faktiskt igår. Igår morse klev jag av mitt sista pass på Bankhållnattunda. Så att just nu har jag semester därifrån. Och sen börjar jag går tillbaka till min gamla tjänst faktiskt.
Jag tänkte annars att du skulle hoppa till ambulansen nästa då.
Ja, men exakt. Jag har gjort alla 3 liksom. alltså bakgrunden till allt det där var väl, eller är ju, alltså jag vet inte om du känner till det, men arbetstiderna för räddningstjänsten har ju blivit jätteknasiga numera. Att det är ju direktiv som har kommit som gör att vi inte får jobba skift eller får jobba dygn, rättare sagt. Och det ställer till det ganska mycket för mig. Och som brandman tjänar man inte jättemycket pengar. Så att då, tidigare så var det, man hade ett bra luftigt schema för man jobbar ju komprimerat och jobbar dygn liksom. Och så hade man dålig lön, men det var ändå okej. Men nu har man dålig lön och dåligt schema och jobbar väldigt mycket. Eller är på jobbet väldigt mycket. Så att det är med mycket resor och jag jobbar i Sigtuna och bor ute på Värmdö. Så att en timmes resväg och nej, det blev liksom inget bra. Det funkar inte på hemmafronten och sådär. Så att, nej, då sa jag upp mig och gick tillbaka till polisen.
Vad har du för relation till skräck och skräckfilm och skräckböcker?
Jag gillar ju skräck, alltså. Det gör jag.
Och vad gillar du för skräck då, ska vi
Ja, men
fråga.
egentligen allt. Jag började läsa skräck ganska ung. I femman gick jag, tror jag. Så jag var väl 11 år någonting när jag började läsa Stephen King. Det är väl kanske inte jättebra, men det funkade.
Jag gick i fyran, min första Stephen King, så.
Ja, du ser, det brukar ju vara så. Man börjar tidigt liksom. Men det var några böcker som föräldrarna hade i sin bokhylla liksom, som jag plockade upp och läste och gillade. Filmer var väl lite svårare på den tiden och sådär när man var liten. Men det smög väl in någon enstaka skräckfilm här och var. Jag kommer ihåg att kolla på När lammen tystnar. Och då var jag inte gammal alltså. Det var ju när den kom ut. Jag vet inte när den kom ut riktigt. Då hyrde min mamma den. För att hon ville se den. Och hon var ensam hemma med mig. Och så hyrde hon den. Och så när det var läskigt då fick jag blunda. Så det var en bra film att börja med. Så. Lite så. Men det är väl det. Det har väl alltid funnits där. Intresset och just genre eller skräck. Alltså olika. Alltså allting från slasher till spöken och monster och allt liksom egentligen. Jag går hem. Förutom de här riktigt B-skräckisarna, de tycker jag inte riktigt om. Då stänger jag av.
Sen finns det ju B-skräckisar som är B och så finns det skräckisar som är så B att de blir roliga.
Ja, men exakt. Ja, men där håller jag med faktiskt. Så är det ju. Men när man på något sätt försöker göra en seriös skräckfilm och så blir det bara jättedåligt med allting, med filmningen och skådespeleriet och sådär. Ja, då tycker jag inte det håller riktigt. Det är så.
Hur kom du på att du skulle bli författare?
Det är faktiskt ganska kul, för det var inte alls planen från början. Det här var ju 2014 var det när jag började skriva. Och då satt jag egentligen, jag satt hemma själv, eller inte själv, ungarna, de var ju betydligt yngre nu, eller då. Så då satt jag hemma i soffan, de hade somnat, jag tror klockan var kanske 7 eller 8 på kvällen bara, de var inte mer. Och min fru, hon är också polis då, så hon jobbade, om hon jobbade kväll eller natt, det kommer jag inte ihåg. Hon var inte hemma, jag var ensam vaken i alla fall, och så satt jag och zappade. Sådär, hittade liksom ingenting, jag hade väl sett det mesta redan. Och så tänkte jag bara så här att jag måste göra något vettigt. Det här går, jag kan inte bara slöa titta, för det har jag gjort alldeles för mycket. Och då fick jag bara en idé, men jag ska skriva en bok. Och då fick jag någon jättekonstig scen i huvudet om något virus. Och jag vet inte om det var för att jag hade kollat Walking Dead eller något sånt där innan. Eller dagen innan. Eller, jag vet inte, men jag fick någon scen i huvudet om en person som blir smittad av ett liknande så här zombievirus. Liksom. Och så började jag skriva. Och sen kom ju min fru hem. Och då, jag vet inte, jag hade väl knåpat ihop några sidor, liksom, typ så här 5-6 stycken eller någonting, jag vet inte. Och så säger jag det här till henne, att jag börjar skriva en bok. Och hon fattar ju ingenting, det kommer verkligen från ingenstans. Så här, hon blev nästan lite så här sur. Vad tänker du att du ska göra nu? Där kommer du aldrig slutföra, liksom. Ja, men får jag läsa då, liksom. Och så läste hon och så där. Hon tyckte det var spännande och bra. Jag vill veta hur det går, nu får du skriva mer, liksom. Och sen 3 månader senare så satt jag där med ett råmanus i handen. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så att, det var lite kul.
Och nu har det gått sen 10 år då, och du har släppt, är det 8 böcker i raseriserien?
I raseriserien är det, måste jag tänka, är det 6 böcker? I raseriserien, 12 böcker totalt. Än så länge.
Så då virus, eller inte virus, det är fel författare. Så den första boken i raseriserien då, det är den din debut helt enkelt.
Ja, exakt. Det är min debut. Och den släpptes ju 2016 och blev ljudbok 2017. Och sen dess har det rullat på. Tanken med raseri från början var väl att det inte skulle bli något mer. För när jag började skriva så tänkte jag väl att jag hade ingen serie i tanken då. Utan det växte liksom fram allt eftersom. Sen gick den ju ganska bra så. Det var inget förlag som ville ge ut den i papper alls. Det är ju jättesvårt som ny debutant att få ut en zombie-apokalypsbok. Liksom. Och speciellt på den tiden, för då var det inte så jättestort. Det fanns inte så jättemycket sådana faktiskt. Och nu är ju inte min raseriserie, det är ju inte riktigt zombies så. Men den hamnar väl ändå inom den kategorin liksom. Men det rullar på, och sen när det blev ljudbok, det var ett förlag som hörde av sig och sa att vi vill gärna göra ljudbok av den här. Och det var ju jättekul. Och sen så gick den bra. Så frågade de om jag skulle skriva en fortsättning, och det ville jag absolut göra. Så då gjorde jag det, och så har det rullat på sen dess. Så det är jättekul.
Innan vi går in på just raseriserien, så tänkte jag, en vanlig session där du skriver som bäst, hur skulle den se ut?
Ja, men det där har varierat lite grann beroende på, det är mest barnen faktiskt, hur de har, om de går i skolan eller om det har varit lämning på förskolan och sådär. Men nu är de så pass stora och går emellan och högstadiet, så nu skriver jag nästan som bäst när jag väl bestämmer för att göra det. För jag har en förmåga att, så här, om jag inte sätter mig och gör det så hittar jag bara på en massa annat att göra. Typ att det ska ställas, eller jag ska göra det, eller jag ska träna, eller jag ska sticka iväg. Så att när de har gått till skolan och jag är hemma, alltså om jag är ledig, nu när jag har varit damman så har jag varit ledig mycket vardagar. Så då sticker de, min fru låter jobbet och de sticker till skolan och då är jag kvar vid 8. Så då sätter jag på en stor kanna kaffe och sen sätter jag mig och skriver. Och det måste jag nästan göra ganska snabbt. För jag får inte halka in i det här när jag gör något annat. För då går timmarna. Och så bara, just det, jag måste skriva. Och sen är det lunch helt plötsligt. Då måste jag äta lunch. Och sen så kommer ungarna hem. Och då har hela den dagen gått. Liksom, om jag inte skriver någonting. Så jag är ganska duktig på att sätta mig där klockan 8, 10 över 8 när de har dragit. Så sätter jag igång direkt och skriver.
Okej. Men då kommer vi in på den serien som jag ramlade över dig. Jag satt, du har ju sagt lite om idén till böckerna. Men varför just ett virus som kommer... Är det 2 år mellan vaccinationen och virus?
Hela den här resan med raseri har faktiskt varit jättekonstig. För jag började ju skriva det här. För jag tänkte det här, det ska vara just det här. Eller först började jag tänka så här, det ska vara ett virus. Och så bara, men hur ska det uppkomma? Jo, men det kommer genom en massvaccination för folk. Det blir den här vaccinationshetsen. Lite som svininfluensan var. Det var väl det jag hade i tanken så. Och så tänkte jag att ja, men det blir någonting där att det muterar och det blir knas. Och så började jag tänka så här, ja, men hur ska det liksom, hur ska det då komma? Det måste ju vara någonting som man vaccinerar sig emot. Och då tänkte jag så här, ja, men någon blöda feber som inte finns i norra Europa alls. Den kanske kommer med så här. Och så började jag tänka, det kanske blir varmare i världen och klimatförändringar. Och så bara, ja, men hur kan de komma? Ja, men det är väl kanske med flyttfåglar och fästingar är äckliga. Liksom. Ja, men det funkar ju. Liksom. Och så skulle de spridas då med fästingar. Och sen så något år senare så dök det upp någon artikel om just det där. Att så här, fästingar med blödarfeber, virus sprids med flyttfåglar till Europa. Jag var så här, oops. Där har jag ju skrivit. Ja, det var jättekonstigt, verkligen. Så att det var lite så här småläskigt liksom, att fästingarna skulle ju kunna, för de här fästingarna som faktiskt sprider det på riktigt, de klarar ju inte vårt kalla klimat i Norden.
Nej, de fryser ihjäl.
Ja, exakt. Men då är det just det här att i och med att det blir ett varmare klimat, så skulle de rent krasst, om det blir bara några grader varmare, kunna faktiskt överleva. Och då skulle vi ju kunna få alla de här Kim Kongo och Ebola och sådär i Sverige liksom. Så det är ju lätt. Där finns det ju liksom en liten, vad ska man säga, sanning i det på något sätt. Sen att viruset muterar och man blir som man blir i mina böcker, det går ju inte såklart. Men det var ju ändå lite så här. Och sen så när covid kom, det var ju också så här, ja, då blev det så igen då, att det blir virus som omstår en hel värld liksom. Så det är lite småskrämmande, tycker jag. ändå.
Vi har ju några de mest centrala karaktärerna. Ska vi se, det är polisen Erik. Ja, du har bättre koll än mig, men den absolut mest centrala i de första fem böckerna i alla fall är ju Erik, polisen. Nu när jag får höra att du också jobbar som polis, är det dig själv du tänker på då?
Ja, men lite så är det väl. Och det är lätt, för det lärde jag mig ganska snabbt när jag skrev Raseri som var min debut. Att jag hade aldrig skrivit någon bok förut och då var det lite så här, ja, men skriv om det du känner till på något sätt. Och jag var ju polis och det vart ganska naturligt att det handlade om poliser. Så det är han och sen så är det ju den här Karin som är polis och sen så Pontus heter han ju som är en MMA-fighter och det har ju säkert att göra med att en av mina kollegors brorsa tävlade i UFC. Jag träffade honom några gånger och sådär så att då fick jag väl honom i skallen och så tänkte jag att en fighter kan ju få vara med också. Så det är nog liksom, man plockar väl lite från sin närhet och så tror jag. Och speciellt det här med att det handlar om poliser. Nästan allt jag skriver om handlar om poliser och det har väl att göra med att det är en liten trygghet att skriva om det man känner till. Och så blir det trovärdigt också för att jag vet ju hur det funkar. Så att, och då, det tror jag kan bli ganska, det blir bra.
I första boken så lär vi oss nästan, lär man sig i stort sett bara känna de mest centrala karaktärerna och sen också det här faktumet att samhället nästan går under. Hade du någonstans i åtanke att det inte går på 2 sekunder att från ena, som i pestens tid, från ena dagen till den andra slutar hela samhället fungera? Hade du någon tanke där att det skulle, för du drar lite på det. Fanns det någon särskild tanke med det?
Nej, det sker ju rätt fort liksom ändå. Men sen så drar jag ut på det. Det är väl egentligen för att försöka få spänningen vid liv liksom, hela tiden. Och just det här, vad är det som kommer hända framöver och hur kommer det se ut och lite så. Och sen så, jag är lite så här, jag har väl blivit lite bättre på det nu, men jag skriver ganska mycket utan att ha någon vidare eftertanke. Utan det mesta kommer liksom medan jag skriver och karaktärer utvecklar sig och historien utvecklar sig också i takt med att jag skriver. Så jag vet ju aldrig egentligen vad som kommer ske exakt när jag börjar på en ny bok. Och det tycker jag är rätt kul själv. Det är som den Joel Ahlers-boken jag skriver nu. Jag är inne i slutscenen här och jag har fortfarande inte bestämt mig för om folk ska dö eller inte. Vi får se. Sånt tycker jag är ganska roligt faktiskt.
När du ser personerna i böckerna, vi sa ju dels Erik, det är lite mera dig, men jag tänker i spinofferna har vi ju exempelvis Sara och är det Axel, preppen och kompis, hunden förstås. Se, när du gör de karaktärerna, har du någon visuell person i din närhet som du baserar dem på?
Nej, jag försöker att inte göra det faktiskt. Utan jag försöker hitta på. Sen tar jag väl lite så här godbitar från massa olika människor och gör till min egen. Förutom i ett fall faktiskt, och det är polisen Karin som jag skrev om. Och när jag hade liksom, för hon dök bara upp i Raseri. Hon var inte tanken alls att vara med från början. Utan hon dök bara upp i en polisbil där. Så jag var lite så här, oj, ja men nu, det här var ju bra, nu kommer ju hon. Och då träffar hon Pontus. Ja men det blir häftigt, så blir det de två liksom. Så kanske det kan hända någonting. Och då när jag hade skrivit lite grann om henne, hur hon såg ut och hur hon var och så där. Och då bara, men det här är ju min kollega som jag har beskrivit. Så här, till 100%. Så jag blev så här, nej, jag måste skriva om lite grann. Och så ringde jag upp henne och bara, du, jag har skrivit om dig i min bok, är det okej? Okay? Ja, det är lugnt. Sen ändrade jag ganska mycket. Men just det där var verkligen, det var baserat på henne. Men annars är det lite så här, som jag sa, jag tar lite från alla möjliga människor och gör till min egen. Så alla är väl baserade på väldigt många människor kan man säga.
Nu när jag har läst igenom hela Raseri-serien, men kommer du jobba vidare och fortsätta lägga ut böcker i den kategorin eller i den serien, samma universum?
Ja, jag är ju sugen. Det blev ju liksom som ett universum Raseri och törst i Stockholm och så Förödelsefruktan och flykt i Skåne och sen striden sista då, där de möts. Men jag menar, det finns ju massa saker kvar där. Vad händer i Europa liksom, till exempel? Hur ser det ut där? Med tanke på hur den slutar serien så kanske det finns en fortsättning i längre ner söderut. Så det går ju alltid att göra någonting, och det tycker jag skulle vara häftigt att göra något lite mer internationellt sådär, att flytta utanför Sveriges gränser som ändå, det blir ganska begränsat. Det finns ju mycket som helst i Europa där det kan hända grejer. Och hur ser det ut på andra sidan Atlanten till exempel, där också, det skulle jag lätt kunna tänka mig att skriva om. För jag gillar den här grejen liksom, göra. Men just nu så är serien, den är slut liksom. Det kommer inte bli en sjunde del i det här, om det här gänget liksom. Det har jag svårt att se. Den satte ju stopp eller slut där på i strid.
Vi ska inte spoila den, för den släpptes som ljudbok i år.
Ja, men exakt, precis, exakt. Så att, nej, man får väl, det går ju alltid att fortsätta också, alltså så är det ju. Men min spontana tanke är väl att det inte blir något mer. Jag har lite andra projekt som jag tycker är kul att skriva om också. Så att.
Jag tänkte vi skulle gå vidare till serien om Joel Adler, som är, han är ju, när jag såg Joel Adler, då trodde jag först att det var en beskrivning av Petter från raseriböckerna, två stycken gamla, två elitsoldater där. Jag trodde det var samma karaktär. Men just Adler, hur kom han till dig?
Han kommer sig, han har ju vuxit fram under en ganska lång period egentligen. Och det började egentligen med när jag skrev Raseri och skickade manuset till förlag. Då var det ett förlag som hörde av sig, en redaktör där, eller en förläggare. Och han pratade ganska länge med mig om det här, om boken. Och han gillade den, han gillade Raseri, han ville ge ut den. Han sa att det är en svår genre, det var det då, för det fanns inte så mycket. Det var väl inte helt jättenytt kanske, men det fanns inte så jättemycket sådana berättelser. Så man var väl lite, man spelar gärna på säkra kort i förlagsbranschen, så känns det som. Men han skulle snacka med redaktionen och sådär och återkomma. Och så gjorde han det och så blev det nej, för man hade väl röstat fram där att nej, vi satsar inte på det här liksom. Så det var lite tråkigt, men då sa han i alla fall att han gillade mitt sätt att skriva. Och då sa han att jag skulle vilja se att du skriver om någon form av så här övermänniska som är bara allmänt bäst på allt. Liksom. Vad han gör, så han lyckas med allt och han är grym. Så där. Och kille, tjej, ond eller god, det spelar liksom ingen roll. Han ska bara vara jäkligt bra. Liksom. Ja, okej. Okay, ja, då var det intressant. Men sen så började jag skriva en deckare istället. I och med att jag var polis så tänkte jag att jag kanske ska skriva en deckare och sådär. Men just den här Joel Adler, lite Jack Reacher-typen liksom, som bara är, han är ändå mänsklig men han är jäkligt vass liksom.
En svensk Jack Reacher.
Ja, men lite så känns det som att det är liksom, faktiskt. Så att han, Joel Adler, inspirationen där är ju mycket från Lee Childs böcker om Jack Reacher liksom. Så är det. Jag gillar den typen. Så här, godhjärtad och allmänt grym, men ändå gör fel. Liksom. Men lyckas rätta till det på något sätt ändå. Liksom.
Bakgrunden till just Joel Adler är ju inte så jättetydlig. Han är ju gammal elitsoldat inom hemliga delen av SOG. Jag gissar, har du fått hjälp någonstans ifrån med faktakoll och sånt där? Eller har du tagit det fiktivt rakt ur?
Nej, just den hemliga grenen i SOG är ju helt fiktiv. Vad jag vet så existerar inte det. Däremot har jag väl pratat lite, inte med operatörer i SOG så, men jag har under åren så har jag ändå snappat upp vissa grejer liksom, som gör att jag har tillräcklig koll för att skriva om det, känner jag. Men inte tillräcklig koll för att avslöja något avslöjande som jag inte får skriva om. Men så, sen research när det kommer till de här bitarna med vapen och så här. Jag är ju vapeninstruktör inom polisen och så till exempel. Och så där får jag ju med mig väldigt mycket gratis. Och sen med Joel, där har jag ju medvetet inte skrivit om när han liksom är på sina uppdrag inom militären. Att han har ju faktiskt slutat. För där är inte jag kunskapsmässigt med hur de jobbar liksom. Så att hela den biten som jag beskriver, den är ju väldigt fiktiv. Så. Men det handlar ju mest om att han har lagt av och är i det civila liksom och hamnar i trubbel helt enkelt.
Hade du någon händelse? För i första boken blir han anklagad för att vara terrorist. Det står på baksidan, så det är ingen spoiler. Så. Men alla de händelserna, var det bara något som kom i ditt huvud eller gick du efter något i omvärlden?
Nej, men det är lite så här med terrordåden och vissa grejer och så där som sker runt om, så har väl det legat till viss grund för vad jag har skrivit om. Men sen kände jag att jag ville ju göra lite mer än bara det. Så jag ville nästan göra det till två olika skilda händelser i en och samma bok. Att det är två olika saker som sker av samma grupp, liksom, om man säger så. Och där tänkte jag att jag skulle vara, och där vet jag inte, men alla som har sett Die Hard vet ju kanske att det är inte så grej sen, bara, ja, just det där är lite, det påminner lite grann om det sådär, så att ja, men jag tror att det är så här, man har tittat på så mycket film och man har läst så mycket böcker, så att även om man inte tänker på det rent krasst så tror jag man tar väldigt mycket från det man har upplevt själv och så gör man det till sitt liksom. Så att ja.
Jag vet att du redan har sagt det, men när vi ändå är inne på Joel Adler, det kommer en ny bok nu, eller du har skrivit färdigt den nästan. Var placerar du honom då?
Då är han...
Vi ska inte spoila hela, men...
Nej, precis. Jag kan säga att han rör sig utanför Sveriges gränser lite mer. Han hamnar i Tyskland bland annat. Och ja, där är också en sån här... Det är bara... Ja, det är där... full rulle från början liksom. Och det är lite större, vad ska man säga, det är lite större problem än vad jag skrivit om tidigare. Det är väl ganska isolerat i den första och andra boken på ett sätt. Den andra boken är väl kanske lite mer större med traffickingen där runt om i världen, men i den här är det ett mer globalt perspektiv som där vissa saker kan få förödande konsekvenser om det kommer upp. Och Joel blir en måltavla där för att han vet saker som han inte borde veta.
Vad kommer boken heta?
Arbetsnamnet nu är Den enda överlevan.
Har du någon koll på när den kan komma och ges ut?
Ja, men den ska komma i slutet av augusti. Jag kommer förmodligen, eller jag blir klar med den idag. Jag ska redigera den, sen läsa igenom den och låta min testläsare läsa den. Och sen ska jag skicka den till förlaget. Så jag hade en deadline i mitten av mars. Så att jag ligger väldigt bra till där. Så att jag klarar den deadline med råge, så det känns skönt.
Utöver Raseri och Adler-böckerna, har du skrivit någonting annat?
Ja, jag skrev en deckarserie om en utredare som heter Jannike Brandt. Och där har jag skrivit tre böcker nu. Den fjärde kommer ut i vinter, sen vinter ska den göra. Det är Modernista som ger ut den. Och det kommer väl bli sista delen i den serien då. Men där så kommer där finns det tre böcker nu då. Och den fjärde avslutande delen kommer i vinter. Och det är spännande. Och den är också färdigskriven. Den ska också bara redigeras. Så att det jag ligger bra i tid med saker och ting.
I vanlig ordning då så brukar vi diskutera en film i varje avsnitt som vi har sett och anser behöver uppmärksammas. Så jag frågar dig då, har du sett en film eller en skräckfilm som du tycker är värd att nämna?
Det är ju rätt många sådär. Men om vi tar en av de senaste jag sett, så var ju det den här Smile. Den tycker jag var bra. Till en viss gräns. Ja, jag tycker den var fruktansvärt bra i början. Just det här, de här leendena, de är ju vidriga liksom. Det är bara det jag gör att det blir värsta skräckfilmen, tycker jag. Men sen tycker jag den här scenen där, när den här personen som det handlar om, nu var det ett tag sedan jag såg den, men hon psykologen, hon sitter och pratar med en tjej som är intagen. Jag tycker hon spelar så sjukt bra, för hon är rädd för någonting som inte riktigt finns. och liksom kastar sig in mot väggen och försöker komma undan och sådär. Och så händer det någonting att hon typ dör. Men sen, och då ringer ju den här psykologen på hjälp liksom. Och när hon vänder sig om så står ju bara den här kvinnan upp med världens leende och så skär hon halsen av sig själv liksom. Och den scenen tycker jag var helt hemsk, men jäkligt bra. Men sen är det väl lite som jag tycker det brukar vara i skräckfilmer och andra filmer, att det går lite till överdrift mot slutet liksom, och så blir det lite så här, ja, det ska vara något jätteextravagant som händer. Så att, ja, det var den senaste. Men nu kommer jag säga två bara för det, för jag kommer på medan jag pratar.
Du får säga flera, det gör inget.
Den här Paranormal Activity som kom ut för jättelänge sedan, som är filmad via övervakningskameror egentligen.
Ja.
Den tyckte jag var väldigt bra när den kom.
Den absolut första då? Med det här paret.
Sen Eating, ja men precis. Man ser hur de filmar att hon blir bara mer och mer besatt och liksom det händer grejer. Och, ja, den tyckte jag var riktigt bra. Just det sättet att filma också. Det blir lite mer att det är lite på riktigt sådär.
Efter den första filmen så gick det ju liksom lite ut för när de började göra spelfilm av det. Och... Men found footage, är det något du gillar i övrigt?
Ja, men det gillar jag. Det är lite som Blair Witch Project också när den kom. Den var ju hemsk. Jag tycker det var skitbra. Så att, men det tycker jag, ja, men det gillar jag när det är så. Det är lite mer, det är lite annorlunda och det är lite mer på riktigt liksom.
För framtiden då, om du har kanske en liten egen hälsning eller om du har något arbete som du inte har påbörjat ännu eller lite sociala mediekanaler som du kan dela med dig av till oss?
Om jag ska hälsa till några så måste jag få hälsa till Brandkåren Attunda som jag jobbar vid i 2 år här senast. Då faktiskt gjorde sista passet igår morse klev jag av. Så att, jag hade en fantastisk tid där. Det var jättekul, jag lärde mig supermycket. Och helt underbara människor som jag jobbar med. Men tyvärr så funkar det inte med det här arbetstiderna för mig. Det går liksom inte hem, jag får inte ihop det. Så att, jag var tvungen att göra någonting och så fick jag ett erbjudande eller av polisen liksom att komma tillbaka och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. Så att, ja, det var lite tråkigt att behöva sluta. Så att det var så pass kul. Så att, ja, men de vill jag hälsa till, såklart. Och min, jag måste säga mina barn också. Min son är väl kanske lite för liten än, han är 11 år och läsa. Men dottern, hon har plöjt alla mina böcker. Och hon gillar raseriserien. Och hon är lite så här, hon är lite morbid av sig. Så att hon, ja, hon gillar så här skräck och blod. Jag menar om jag ska vara orolig. Men ja, jag var å andra sidan också det. Så att det var.
Okej, okay. Om man ska hitta kontaktuppgifter och så till dig, vart ska man leta då?
Ja, men jag har ju en hemsida, www.andreasek.nu, och så finns jag ju på Instagram, jag tror jag heter Andreas Ekenek eller något sånt där. Och det är bara att skicka meddelande kors och tvärs. Det finns en sån här meddelande ruta på hemsidan bland annat. Eller så är det bara skicka ett DM via Instagram. Men det är väl Instagram som jag använder mig mest av. Jag har aldrig twittrat till exempel. Jag vet inte ens hur man gör. Eller det heter väl inte ens det längre. Det heter väl X eller vad heter det?
Ja.
så att, nej, men Instagram är väl det jag använder. Så där hittar man mig.
Tack till Andreas än en gång för det här avsnittet och den intressanta historien om hur man arbetar med att skriva en postapokalyptisk typ zombie-roman med törstiga varelser i. Länkar till hemsidor, beskrivningar etc. etc. Det hittar du på vår hemsida som det finns en länk till i beskrivningen av det här avsnittet. Är du författare och vill höras här? Gå in på skräckfilmscirkeln.com och hitta information om hur du kan kontakta oss. Musiken i det här avsnittet gjordes av Streamlacky, Keys of the Moon och mig. Och om du vill se inspelningarna till varje avsnitt så streamar vi live varje gång vi har gäster eller om vi spelar in själva. Du hittar dem på patreon.com/skräckfilmscirkeln. Och det var allt för idag. Ta hand om er. Du har lyssnat på Skräckbokscirkeln. Jag heter Patrik. Adjö på er.
Production.